Ja hörni, det är så att vi från Fotboll i Fotboll har glädjande nyheter att dela med oss.
Så är det, vi har fått vår första sponsor, Medarbetarna.
Precis, och Medarbetarna, det är en professionell naprapatklinik som erbjuder dig stort kunnande och bred erfarenhet inom traditionell naprapati. Det som är extra spännande med Medarbetarna är att Anders som bedriver Medarbetarna har erfarenhet inom fotbollen. Och det är vi extra glada över med tanke på att vi sitter och pratar fotboll hela dagarna. Anders var faktiskt med och vann SM-guld med Hammarby 2001, så kunskap, det har han.
Och är det så att ni vill ta del av den så kan ni besöka dem på deras hemsida, medarbetarna.se. Alternativt så finns deras kliniker på dels Ekerö, men även Östermalm i Stockholm.
Så bor ni i närheten så är det bara att svänga förbi, för de kan både förhindra skador och även förebygga kropparna så att de är på högsta nivå.
Så är det, och det är dags att börja investera i sin kropp för framtiden.
Och ett extra stort tack från oss från Fotboll i Fotboll till Medarbetarna som gör det möjligt för oss att ta nästa steg för att förverkliga våran dröm. Du lyssnar på Fotboll i Fotboll och vi är tillbaka med del två med William.
Yes.
Den här gången kommer det vara lite diskussioner kring svensk fotboll.
Ja, precis. William kan ju förklara det bättre, men du håller på att utbilda dig just nu.
Exakt. Jag håller på att plugga sportsmanagement på universitetet. Både för att jag tycker att det är intressant med liksom, hur svensk fotboll har valt att organisera sig. Hur man strukturerar upp liksom, utbildning och lite så. Men också att ja, som fotbollsspelare har man väldigt mycket fritid. Och jag har länge velat göra någonting mer på sidan om. Så jag har valt att studera. Mm.
Ja, om man vill lära känna William bättre och som kanske inte har lyssnat på det första avsnittet, så går vi igenom hans karriär eller känner honom som person. Så vi kan ju referera till det om man vill veta mer om vem William är.
Mm. Ja, nej men vi fick den här idén att göra det här avsnittet för att vi ju satt på gymmet som du nämnde, Pace. Vi satt i lobbyn och diskuterade, så kände vi bara vilka djupa frågor och vilka bra svar det var.
Jag var riktigt imponerad, ja, det måste jag säga.
Ja. Ja, men det var en kul diskussion vi hade där på gymmet. Mm. Vi pratade både högt och lågt, men det är alltid kul att diskutera svensk fotboll framförallt.
Mm. Så jag tänker så här, du och jag har skrivit ner punkter. Jag sitter med punkterna framför mig. Och jag tänker, jag nämner det så går vi igenom dem.
Mm, absolut.
Hur vill vi börja? Ska jag köra den ordningen?
Ja.
Ja. Eller vet du vad, vi börjar med svensk ungdomsutveckling.
Ja.
Dels hur den går till just nu. Har du bra koll på det?
Jag har en överläggande förståelse för hur det fungerar. Mm. Sen klart, jag kan inte på detaljnivå exakt. Men det är ju ganska tydligt utifrån sett i alla fall att Sverige har halkat efter på spelutvecklingen kontra Danmark och Norge till exempel. Så, men jag har ändå en ingående förståelse för hur det fungerar.
Mm. Har man insett det för sent? För det känns som att man inser att man har halkat efter nu när man faktiskt har halkat efter, förstår du?
Ja, men det är lite exakt så som du beskriver det. Att jag tror att man i Sverige har kört på samma gamla vanliga sätt och inte anpassat sig kanske efter omvärlden. Man har blivit omsprungna bara de senaste åren nu här. Danmark, Norge till exempel. Det är en het potatis och ett känsligt ämne som många pratar om i dagens samhälle kring svensk fotboll och utbildningen och varför det har blivit som det har blivit.
Mm. Men vad är den största anledningen till att du har halkat efter? Vi var ju inne på det i avsnittet med dig tidigare. Mentaliteten i Danmark kontra Sverige på ett sätt, att det är positivt, men det finns negativa aspekter också. Mm. Jag tänker i ungdomsfotbollen, vad ligger mentaliteten till där?
Men det är en väldigt stor och bred fråga. Jag sitter absolut inte på någon så här expertområde eller expertis, men man håller ju örat mot rälsen, tänkte jag säga. Men jag har liksom lyssnat på framförallt Olof Lund och Erik Edmans podcast. Det är väldigt intressant. Mm. Deras miniserie kan man säga kring svensk fotboll. Och det är ju tydligt att den kallar det ursvensk fotbollsutbildning, att det det är många ungdomar och barn idag som inte får den utbildningen som behövs i rätt ålder för att kunna ta steg och till slut bli en väldigt duktig fotbollsspelare. Så där tycker jag Sverige halkat efter just kring, kan man säga, kvaliteten på ledarna eller tränarna i ung ålder. Så det är väldigt tydligt att det saknas och det behöver vi göra någonting åt inom svensk fotboll, tycker jag, för att vi har en sån enorm potential och många, många barn och ungdomar som vill bli fotbollsspelare, fotbollsproffs. Men att vi behöver höja utbildningsnivån helt enkelt så att de här ungdomarna och barnen får rätt utbildning för den, i den ålder man är i. För det finns ju vissa saker som man ska kunna när man är 9, när man är 11, när man är 13, när man är 15. Då ska man kunna vissa saker. Det ska man kunna förvänta sig att barn och ungdomar, de har kommit så pass långt i sin fotbollsresa. Och där måste ju svensk fotboll och de som styr se till att den utbildningen kommer fram till de här barnen och ungdomarna.
Är det lite så, jag vet att i Danmark så är det väldigt ärofyllt att vara fotbollstränare inom ungdomsakademier och ungdomslag. De sätter väldigt duktiga folk tidigt på spelarnas fotbollskarriär. Medan i Sverige, jag har ju lite den här känslan att det är ofta föräldrar som ställer upp för att de måste, för att det inte finns något annat. Det finns väldigt mycket oprövade tränare som gör sina första jobb. Är det där största problemet är?
Ja, men det som du säger, att ofta så är det ju föräldrar som är tränare till barnen som kanske inte har en tränarutbildning och vet liksom, men läroplaner och liksom etc. Vad som behövs läras ut. Så Sverige borde, som all respekt till de här föräldrarna som ställer upp, det är ju liksom deras egen tid som de lägger ner på det här. Men om man skulle kunna se till då att utbilda de här föräldrarna, de som verkligen vill och vara tränare och liksom brinner för att utbilda dem så de får rätt verktyg till att coacha och träna barn och ungdomar på rätt sätt. Så att det finns en röd tråd och en tydlig plan med en läroplan helt enkelt. Så att vi får en större fotbollskunskap hos våra barn och ungdomar när de växer och blir äldre.
Du som har spelat i akademin i BP, är det ett praktexempel på hur det ska gå till? Eller finns det utvecklingsmöjligheter där också?
Nej, men det är klart att BP har ju varit ett lok i just den här frågan över väldigt lång tid. Och de gör väldigt många saker som är väldigt bra. Men det är klart att de behöver också utvecklas. De behöver också lära sig nya saker. Men jag tycker att BP gör väldigt bra på det sättet att tränarna är välutbildade. De är tillsatta av klubben. BP får ju fram massvis med spelare till sitt herrlag och vidare ut till allsvenskan och till landslaget till och med. Så de gör ju många saker rätt. Sen klart, det tror jag är svårt att bara kopiera BP:s modell till exempel och sätta in det i sin egen organisation. Men man måste ju hitta en väg för sin klubb, sin förening, hur man vill bedriva sin verksamhet på. Men vi måste verkligen få till något för att just höja kvaliteten på.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mm.
Vart ska vi börja?
Ja, men exakt. Det är det som är en svår fråga, för det finns så många parametrar i det. Man kan ju kolla på, till exempel vi har en anläggningsfråga där det finns anläggningsbrister, framförallt storstäderna, Stockholm framförallt. Det finns inga ytor till att träna på. Och då blir det ju svårt, verkligen. Så det är ju egentligen många frågor man måste jobba på samtidigt. Och sen tränarna, såklart. Vi måste höja utbildningen på tränarna så att den nivån blir bra. Så det är en svår fråga, det är så brett. Men jag tycker att man måste börja någonstans. Och i min värld så det mesta kokar egentligen ner till just resurser. Att det ekonomiska. Att vi måste komma på ett sätt att få in mer resurser i svensk fotboll. Och hur ska man det göra? Men det är också en bra fråga. Men det är liksom där det ligger egentligen.
Är det bara domedag eller är det någonting som är positivt också?
Nej, men det är klart att det finns jättemycket positivt i svensk fotboll. Verkligen, och det är sådana saker vi ska ta med oss. Men vi kan inte heller vara nöjda. Man måste ju alltid vilja utvecklas. Och jag tycker det är intressant, för det finns väldigt mycket kunnigt folk som Svenska fotbollsbundet kanske skulle ansätta till en arbetsgrupp för att just utveckla de här frågorna. Jag tycker att en sån som Peter Kisvalodi har väldigt, väldigt bra koll och bra idéer. Och jag tycker att det är häftigt också, eller det var, jag lyssnade på Alfred Johansson, han som var i Köpenhamn i den ungdomsfotbollen. Jag lyssnade på hans podcast med Olof Lund och Erik Edman, att det finns så mycket bra människor som har expertis och bra idéer hur man ska göra det. Men det behövs ju en tillställd arbetsgrupp om man utvecklar det här. För det, känslan just nu är att det är mycket prat, men det händer inte så mycket på Svenska fotbollsförbundet utan att veta, såklart. Det är bara, vi har så mycket potential i svensk fotboll. Vi måste bara ta tillvara på det.
Vi kör nästa.
Ja.
Nu gick vi i och för sig in på det. Men mentaliteten i svensk fotboll.
Mm.
Du har ju varit med i omklädningsrum både i Sverige och Danmark.
Ja.
Jag målar upp ett scenario här att det kommer en ungdomsspelare och ska testa på en A-lagsträning.
Mm.
Då har du fått uppleva både spelare i Danmark och Norge som har tagit det här klivet.
Mm.
Är det redan en skillnad där mentalt? Eller förstår
du
vad jag menar?
Jag förstår hur du menar. Och det tycker jag verkligen. Alltså det, om man bara kollar rent brett, det är klart att det finns. Om man kokar ner på individnivå så finns det ju exempel på båda hållen. Men rent brett tycker jag nog att i svensk fotboll, både de junior eller vad som kallas, som kommer upp och tränar i ett A-lag, att det är inte samma hunger, kanske inte samma desperation som det var kanske i Danmark när jag var där. När det kom upp akademispelare som verkligen ville bevisa sig och skulle göra allting korrekt och by the book. Så känner jag att i svensk fotboll så man kanske inte dalta med dem, men att just från tränare och ledarhåll att det måste sättas en kravställan även på våra juniorer och ungdomsspelare, att de måste kunna liksom förstå att det förväntas saker utav dem när de kommer upp till exempel i en A-lagsmiljö.
Jag undrar också kring, går det att om man behåller den här svenska snällheten, kan man fortfarande vara framgångsrik? För som vi har benämnt det tidigare så har Danmark liksom ett synsätt där spelarna är produkter.
Mm.
Kan man behålla det här synsättet att man har lite jante och du ska få chansen och ha den här snällheten i attityden, men ändå fostra talanger på den nivån?
Ja, absolut. Och alltså, vi tycker vi är väldigt duktiga på det i Sverige, alltså just se till människan. Och det är klart, det ska vi alltid göra. Det är något väldigt fint. Men vi måste bara kunna, som du säger, blanda de liksom, komponenterna i att vi ska fortfarande vara människodrivna, men samtidigt att liksom, det ska vara en så pass trygg miljö i svensk fotboll att man kan ställa krav inom de ramarna. Så det inte bara blir lite mellanmjölk och man bara kommer dit för att vara där, utan om man kommer till en fotbollsträning oavsett ålder så ska det finnas en kravbild, en förväntan på att ja, men kommer man till fotbollsträning så ska man göra sitt bästa, man ska ge allt, man ska vilja utvecklas. För det är egentligen det som fotboll går ut på i slutändan, att man ska ha kul men man ska utvecklas också. Och där tycker jag vi kan höja den kravställan på alla barn och ungdomar. Just för att få den här så att det blir stimulerande för alla spelare i ett lag att vara där. Så det inte blir fem som är jätteseriösa med sin fotboll. Och så är det fem som är där bara för att de blir ditvingade till exempel. Mm. Så att just också för att kanske komma bort lite från den här selekteringen och toppning och vad man kallar det. Så att komma bort från den så om man höjer förväntansbilden och kravställan på just träningarna i vilken ålder som helst så kommer alla kunna stimulera sin god miljö.
Hur mycket tror du att det här tankesättet med att sluta räkna mål, poäng i seriespel, hur mycket tror du det kommer ta stryk på den mentala frågan?
Jag tycker nog inte att just ta bort resultat och sånt, jag tycker inte att det är det essentiella i det här. Utan frågan är ju att de lagen, som om de är ett duktigt lag, ta ett BP som exempel, att de får tillräckligt bra matcher. Mm. För att, nej det är klart, det ger ingen att BP möter något lag och vinner med 13-0. Det ger varken BP någonting eller de som förlorar med 13-0. Så jag tycker man ska hitta matcher på en nivå där båda lagen stimuleras. Och sen om det ska vara resultat eller inte, ja, men det är lite sak i sig tycker jag. Det spelar inte stor roll egentligen, utan man vill ju få fram så bra matcher, bra matchmiljö för båda lagen som möjligt. Och det kanske inte har varit fram till nu med tanke på att de har tagit bort resultaten.
Mm. Ett jävla stort problem är ju också att man alltid flyttar upp spelare till de högre åldrarna för att de ska få spel med bättre spelare.
Ja, men precis, för när jag spelade BP och gick igenom akademin så gjorde vi alltid det. Vi spelade alltid mot 1 år äldre, eller 2 år äldre ibland också. Och det är klart att det blir en problematik i sig inom just nu Stockholmsrådet att BP och kanske Hammarby AIK flyttar upp eller får möta äldre spelare med sina lag. Men man får ju bort det om man istället får fram en matchmiljö där man möter de bästa i sin egen ålder. Då hade inte det här behövts. Då hade det legat kvar på samma. Men just nu när det inte finns en tillräckligt bra matchmiljö eller funnits så väljer BP då att skicka ett yngre lag kanske för att möta äldre spelare just för att de vill liksom tvinga fram en bättre matchmiljö.
Mm. Ja, precis. Och det där är väl också ett problem med P19 och U21-serien att vid den där åldern så spelar de i A-laget. Mm. För att de har gått fram så mycket i utvecklingen hela tiden. Vad tycker du man ska göra åt dels P19-serien och U21-serien framförallt?
Det är intressant för att jag är inget jättestort fan av U21-serierna. Varför inte det? För att det kan bli så olika nivåer på liksom, vilka lag klubbarna skickar. Ibland kan det komma ett renodlat P19-lag som möter nästan ett ordinarie A-lag. Mm. Och då blir det ingen bra matchmiljö. Så om man tar Danmark som exempel, så de har ju en reservlagsserie där alla spelare som inte spelade i A-laget spelar i reservlagsserien. Mm. Så då säkerställer man en viss kvalitet på liksom matcherna, att det kommer A-lagsspelare till matcherna och spelar. Så där, det handlar om att få så bra matchmiljö som möjligt. Och sen P19-miljön i Sverige har jag dålig koll på faktiskt, men liksom Danmark som exempel, där är ju för att vara med i den högsta P19-serien så tvingas klubbarna att lägga ett visst antal pengar i sina akademier för att få med. Och det tror jag inte att det fungerar i Sverige idag. Så det kan säkert också vara väldigt varierande nivå kanske i P19-svenskan. Men det är klart att det kommer behövas innovativa idéer för att utveckla svensk fotboll framåt. Och som sagt, det är ingenting som händer över en natt bara, utan man måste kolla och se på vilka alternativ, vilka liksom kanske, om man ska implementera vissa saker i svensk fotboll som tvingar svenska klubbar att investera mer pengar i akademierna, som till exempel Danmark och Norge har gjort. Just för att höja nivån på utbildningen och liksom hela verksamheten i sig. För att just fostra fler spelare. Så det är en komplex fråga, men det är klart att det kommer behövas, som jag nämnde tidigare, sättas ner en arbetsgrupp som vet vad de gör och hur man utbildar fotbollsspelare. Just för att få de kloka huvudena att komma fram med idéer som skulle kunna ändra hur vi organiserar oss i svensk fotboll. Just för att få till en ändring.
Det här med U21-serien.
Ja.
För just nu är den är ganska misshandlad tycker jag.
Ja.
Brutalt.
Ja, det är ju så här att jag tycker antingen gör man som du nämnde där, att det blir en tydlig reservlagsserie, vilket är jättebra, för då får alla i A-lagen matchminuter, även de som faktiskt är långt ifrån startelvan. Mm. Det är en jättebra lösning. Eller så är man jättetydlig, som man var förr, va? Med att det var under 21 och sen var det max 3 spelare.
Ja.
Men nu är det något så här mellanting, att det är både och.
Ja, ja men verkligen. Det är som du säger, det finns ju många klubbar som har valt att hoppa av U21-serierna just för att de kanske inte tycker att matchmiljön blir tillräckligt bra. Mm. Jag vet inte om AIK fortfarande har U21-lag. Det var ett tag sedan i alla fall. De avvecklade det.
Heller.
Nej. Ja, men det är ju några som gör väl i den vägen att inte delta i U21-spelet just för att det är ingen tillräckligt stimulerande miljö. Så där måste man, det är ett problem i sig att klubbar väljer att avstå en U21-serie för att det inte är tillräckligt bra. Och det är ju ett jättestort problem. Och där måste man ju verkligen hitta lösningar så att liksom, klubbar kan erbjuda spelare, vad blir det, 12-19 en matchmiljö.
Mm.
Så det inte bara blir att de går och tränar, för det är ändå i matcher som man ska liksom, man kan utvecklas ännu mer och implementera det man gör i träningen till matcherna. Så svensk fotboll måste ju kunna säkerställa att det finns en matchmiljö stimulerande nog för alla spelare.
Mm. Det jag var inne på där med P19-serien, för jag tyckte den också misshandlas lite också, är ju på grund av just de här åldersflyttningarna som jag var inne på också. Okay,
ja.
För till exempel, som jag sa när vi pratade innan också, så här, Djurgården går och vinner där, men det är nästan dåligt.
Mm.
För att AIK flyttar upp alla till A-laget. Hammarby alla i HTFF. Ja. BP också alla i A-laget. Så det blir ju liksom, det blir knappt lönt att spela spelare där. Om man börjar liksom pressa in alla de här P19-spelarna, att man har tydliga riktlinjer för att, visst, jag tycker att du kan få flytta upp några spelare, men det ska verkligen vara pressat med bra spelare i den miljön. Mm. För då kommer det där flyttas med hela tiden, för då kommer inte de här P17, de här P18-spelarna, de kommer inte spela P19, för det är för bra spelare där då.
Mm. Problematiken, som du säger, blir ju att både att, ja men, som du säger, Hammarby, deras bästa P19-spelare spelar ju inte P19-svenskan. De är ju HTFF eller uppe i A-laget. Ja. Det är ett problem i sig såklart, alltså, beroende på hur man väljer att göra det. Men en stor del i det också att P19-svenskan ska ju vara till för att utbilda fotbollsspelare för att få upp dem i A-laget. Och jag kan nog, nu vet jag inte exakt hur det ser ut idag, men vad jag minns själv är att det var väldigt många liksom, klubbar och liksom, P19-lag som bara fokuserade på att vinna matcher. Att det var det som var det viktiga. Det var inte så att spelarutvecklingen var det viktiga. Att de i sådana fall bedömdes på hur många matcher de vann eller hur många om man vinner i serien kontra hur många spelare från P19 går upp till A-laget. Det är egentligen det man ska bedömas på, tycker jag, om man är en P19-lag eller en P19-tränare. Så det är ju väldigt viktigt att klubben har en modell hur man vill arbeta med sina ungdomar för att utveckla dem så de kan komma vidare och slussas upp i A-laget. Och ja, det är en utmaning i sig att, liksom, att organisera alla de här komponenterna. Det är klart att det är ingenting som bara en person kan göra, utan jag tycker nog att det måste komma centralt från Svensk Fotboll, Svenska Fotbollsförbundet då, hur vi vill arbeta. Och kanske klubbarna i sig också med SF, att man plocka fram ett arbetssätt som ska gälla alla föreningar och alla klubbar. För det vet jag att Danmark gjorde för många år sedan. När de ville höja kvaliteten på dansk fotboll, då satte sig alla elitklubbar ner och arbetade fram ett sätt hur man ska spela och vad man ska sträva efter. Och det är någonting liknande som egentligen Sverige borde göra för att just få fart på den här liksom, utvecklingen.
Men en intressant fråga till dig som lyfte upp det här. Tänker du att de här spelarna som nu sitter på bänken, 19-åringarna som är ganska långt ifrån att få spela, är det de som ska vara nere i P19 då? Eller ska till och med Lukas Bergvall och Jonas Cesare, ska de vara där nere och kriga? Alltså, vart drar man gränsen till att du ska vara i P19 och A-lag?
Det är ju väldigt svårt, tycker jag också, samtidigt. För vissa klubbar, så som det är idag, till exempel, jag kan ju bara ta någonting, så här, Värnamo kommer ju behöva fler spelare underifrån också, för att de kanske inte har tillräckligt de pengarna att pressa in så bra spelare utomlands, till exempel in i sina A-lagsverksamheter. Så att det där är ju den största frågan jag har. Och där behöver jag lite hjälp för dig, vad du tycker att man ska göra faktiskt. Men,
ja.
Jag har inte någon korrekt liksom, tanke på hur man ska göra det, utan att jag tycker väl att mer själva tanken av att pressa in så många bra spelare där som möjligt bara istället för att behöva flytta upp dem hela tiden. Och så blir det liksom någon mellanting där med den serien också.
Ja, nej, men alltså drömmen är i sådana fall är ju att man har ju så pass många duktiga unga spelare att ja, men det är klart att talanger ska slussas upp till A-laget, de ska ges en träningsmiljö i ett A-lag, men kanske de andra spelarna som är kvar i U19, de ska ju vara så pass bra att kvaliteten ändå är god nog. Mm. Så jag tycker inte att man ska börja skicka ner talanger och spela med U19 bara för att. Mm. Det känns ju bara bakåtsträvande.
Ja.
Men jag tror nog att om man höjer den generella kvaliteten på alla andra spelare, att om man har en gedigen fotbollsutbildning, om alla får den hela vägen från när man börjar spela fotboll, så tror jag nog att liksom, medelkvaliteten kommer höjas. Mm. Så kommer vi få bättre liksom, U19-serie eller U17-serie eller vad det än är. Så jag tror nog bara att det handlar om i grund och botten att vi måste bara, fotbollsutbildningen vi ger till våra barn och ungdomar måste bli bättre på det sättet att vi måste utbilda våra föräldratränare eller liksom, tränare som är där. Så att det blir, och att såklart det finns ytor att träna på, att bedriva den verksamheten. För då tror jag att resten kommer komma. För det är såklart svårt att säga så här konkreta saker när vi står och pratar. Ja. Det är ju väldigt svårt, just nu pratar vi egentligen bara om ett problem.
Ja.
Så det är svårt att någon av oss tre ska komma med några lösningar. För det är så enkelt är det inte, tror jag. Men utan jag tror att man måste både klart influeras av till exempel vad Danmark och Norge gör. Både Island och Finland också. De gör också väldigt mycket bra saker. Som Finland och Island till exempel med liksom, anläggningsfrågor. Det är klart att det inte är samma befolkningsmängd. Och de har mycket säkert kanske mer möjlighet att bygga liksom, till exempel fotbollshallar på.
Mm.
Men det går ju att göra i Sverige också. Och jag tror att det är Island som har extremt utbildade ungdomstränare i liksom alla ungdomslag. Och det är klart att det är sådana saker som vi i Sverige måste kolla på. Okay, de...
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Så, hur skulle vi i Sverige kunna finansiera det? Hur ska vi kunna arbeta fram det? Och jag tror nog att en sak är att man centralt, antingen från Svenska fotbollsförbundet eller från SEF, tvingar klubbar att öronmärka pengar ner i akademierna och ner i ungdomsfotbollen. Alternativt att alla elitföreningar tvingas ha samarbetsklubbar där man är ute och hjälper till med att bedriva träningen. Så jag tror att vi i svensk fotboll, framförallt elitklubbarna, kan göra mycket mer med att hjälpa till. Men klart att det behövs resurser då. Och antingen så måste man ju hitta nya resurser, att det måste komma in mer pengar, eller så får man prioritera om och frigöra pengar från befintlig budget. Och ja, vi kanske, liksom elitklubbarna kanske behöver få en liten mindre spelarbudget för att istället lägga lite pengar på akademierna, för att se det här långsiktigt. Att det kanske ska bli sämre innan det blir bättre, om man säger så. Att svensk fotboll kanske kommer tvingas att bli lite sämre innan den kan liksom gå framåt igen.
Mm.
Så det är en komplex och väldigt stor fråga det här med liksom svensk fotboll och hur den har blivit. Och det var väl lite roligt om det var Dejan Kulusevski som sa det här med liksom svensk, ja men, svensk fotbollsutbildning kontra italiensk. Att det är en stor skillnad både inställningsmässigt och liksom utbildningsmässigt. Men ändå så finns det några inom svensk fotboll och Svenska fotbollsförbundet som kan sitta högt på en häst och säga att ja, men vi har en världsledande fotbollsutbildning eller att man vill. Och det kan ju inte stämma riktigt, för då hade ju vi läget sett annorlunda ut och det här, den här stora diskussionen som är hade inte funnits om vi var världsledande. Så men jag tror att man behöver göra saker annorlunda, men det är klart att det finns bra saker inom svensk fotboll också som vi ska bevara. Så det är inte så att vi behöver slänga allt i papperskorgen. Men jag tror nog att man måste våga lyssna på de personerna som verkligen kan någonting och har erfarenhet från att från fotbollen, från att vara på golvet. Så jag tror att man måste ta in deras kunskaper och sen försöka arbeta fram en arbetsplan hur man ska gå framåt.
Tappar du som jag lite hopp kring det här när våran chef Fredrik Reinfeldt då fokuserar väldigt mycket på att internationalisera våran serie, kollar väldigt mycket på var, kollar mycket vad de gör utomlands istället för att fokusera på vad vi verkligen behöver göra. Du nämner det här med att öronmärka pengar till elitklubbar och så vidare, men att det är så mycket andra frågor kring just på den högsta ledningen just nu. Känner du att du tappar lite hopp där då? Att liksom så här fokusera på det som är viktigt i svensk fotboll just nu. För det är planbrister. Det känns som att det är ingen som gör någonting där.
Nej, exakt. Nej, men jag skulle inte säga att jag har inte tappat hoppet. Det är klart att det har stormat lite kring Fredrik Reinfeldt här nu de senaste veckorna. Men det är ingenting som jag satt mig insåg jättemycket i heller. Men det är klart att det som du säger, det finns en
anläggningsfråga. Men fokuset är ju fel.
Ja, man kan tycka det. Jag förstår vad du menar. Och det är klart att det... jag förstår vad du menar. Jag håller med dig på ett visst sätt. För till exempel om du bara tar det här med anläggningsfrågorna. Så blir det en status quo. Att kommunerna tycker att det är klubbarna själva. Eller förbunden själva som ska bygga anläggningar. För att de får pengar från RF. Medan klubbarna och RF tycker att det är kommunerna som ska bygga. För att också fram och tillbaka. Där har du liksom, där har en sak i det. Och sen klart att om du kollar det här med att införa, att folk vill införa VAR, folk är emot det. Också om du kollar på i högsta serien Allsvenskan idag, så många spelar på konstgräs. Men man vill ju spela på gräs egentligen. Och såklart, men då måste det finnas tillräckligt bra gräsplaner. Och det är också en fråga, att ska man investera i det på något sätt med hybridplaner? Att försöka efterlikna och komma närmare hur fotbollen ser ut i Europa. Och då är ju VAR tyvärr en sån sak att de har det ute i Europa. Och sen såklart man kan prata fram och tillbaka om man är emot eller inte. Men Sverige, hela diskussionen med svensk fotboll var vi har halkat efter. Vi vill ju närma oss fotbollen på kontinenten i Europa. Hur ska vi göra det då? Jo, vi måste ju försöka antingen hitta helt egna vägar hur vi ska gå. Eller så influerar man sig av vad som sker ute i Europa om man försöker efterlikna det. Så det är ju svårt. Jag förstår vad du menar med Fredrik Reinfeldt. Att jag har inte tappat hoppet i alla fall. Men jag kan hålla med om att en
fokus är fel.
Ja, det borde belysas hårdare på vad man borde göra framåt för att åtgärda saker. Än att, jag kan hålla med att jag saknar också kanske en tydligare, tydligare vad man vill göra framåt.
Men du sa det där också med planerna, alltså att man vill ha gräs. Det är också som du sa att där gör man ju fotbollen internationell. Mm. Klubban har ju redan röstat emot VAR, vill inte ha det. Mm. Släpp det då och så... Om du ska göra fotbollen mer global i Sverige, börja med fina gräsplaner, investera pengar i det, fokusera på det istället. För VAR liksom, klubbarna har redan sagt nej och det, så fokusera på något annat som du kan göra mer globalt istället för just den frågan, för den är ju fokus på allting. Absolut. Det är det man hör varje dag.
Ja, men det kan jag hålla med om verkligen och tycka som du säger att...
Det går ju att göra globalt på andra sätt än bara.
Precis. På vårt sätt.
Ja, ja precis. Att, klubbarna har ju som du säger röstat emot det. Och då är det väl onödigt att spilla tid på någonting som ändå inte kommer att gå igenom eller att de tvingas trycka in det. Då är det bättre i sådana fall att åtgärda, som du säger, kanske få bra speldugliga gräsplaner eller hybridplaner. Kanske bygga ett nationellt träningscentrum. Man skulle kunna bygga fler idrottsplatser för barn och ungdomar att träna på. Att göra andra saker än just att tvinga in någonting som folk ändå inte vill ha. Så det är klart att det kan vara lite fel fokus eller att man lägger för stort fokus vidare just här och nu.
Det har varit mycket jämförelse i Sverige och Danmark. Mm. Säg att jag och Lukas åker på ett studiebesök i Danmark. Mm. Vad tror du är de första grejerna man lägger stor skillnad, alltså lägger märke till att vilken skillnad och vilken grej? Varför gör inte vi så här?
Mm. Jag tror nog ganska stora skillnader. Träningsmängd, hur mycket man tränar. Också kring intensiteten man tränar med. Det tror jag, det är de två största faktorerna, och det tycker jag man kunde, om man vill lyssna på ett intressant avsnitt där just nu sen nämnt med Olof Lund, Erik Edman och Alfred Johansson gästar, att det är intressant att höra hur Köpenhamn arbetar i sina ungdomslag, att de kan plocka många svenska spelare, Rooney till exempel. Mm. Att när de kommer in i deras miljö så får de en sån explosionell utveckling. Just för att de kommer in i miljön när de tränar mycket hårdare direkt och fler pass. Att de får fler fotbollstimmar i sig. Att då utvecklas de markant direkt snabbare. Så det är träningsmängd och intensitet tror jag verkligen att det är skillnaden Danmark
och
Sverige.
Och det är bara brist på kunskap då, eller att vi inte jobbar liknande?
Nej, jag tror inte att det är brist på kunskap. Jag tror det finns klart jättekunnigt folk i Sverige. Men jag tror bara att Danmark har ju valt en väg.
Ja.
Och att de kör stenhårt på den. Medan i Sverige så kanske, jag ska inte säga det är lite mer upp till var och en. Men att
Men det är ju lite att klubbarna får göra det bästa utav situationen.
Ja.
Kolla på Västra Frölunda nu, Göteborg. Mm. OIK, sitt andra lag. Hammarby, sitt andra lag. Man flyttar upp, som vi har varit inne på tidigare också.
Mm.
Man flyttar omkring spelare i åldrar och så vidare.
Mm. Mm.
Man kringgår ju allting för att göra sina spelare så bra som möjligt och matcha dem i de bästa matcherna.
Mm. Ja, men verkligen. Men jag tycker ändå att de projekten är intressanta på ett sätt. Att elitklubbarna kan ge sina yngre spelare möjligheter till seniorfotboll. Det tycker jag är väldigt intressant. Mm. Men det är klart att det är ju bara några klubbar som gör det. Kanske fler hade behövt göra det. Sen kanske man inte ska ta över en klubb. Men man kan hitta samarbeten och förstå vikten av att unga spelare behöver spela seniorfotboll. För det kommer ju till en gräns där en ungdom eller en talang, vad man ska kalla det, är inte talang längre.
Ja.
Till slut har det runnit iväg när man är 22, då är man inte talang längre.
Mm.
Då kommer det nya 17-åringar upp. Så man måste kanske också se till att som klubbar ta vara på spelarnas utveckling och potential. Att man sätter dem i rätt miljöer.
Mm. Sista punkten. Utöka serien. Du var väldigt mycket inne på det.
Ja, jag tycker det har varit intressant. För om du nämner det med träningsmängd så är väl matchmängd också någonting man skulle kunna öka för att göra allsvenskan bättre.
Ja. Ja, men det är som ni säger, men det finns ju, man kan argumentera både för utöka serien och liksom banta den.
Mm.
Om man utökar den, ja, men då förmodligen så kommer det fler unga spelare få chansen att spela fotboll i högsta serien. Medan om man bantar den lite så kommer matcherna bli tajtare, det kommer bli bättre kvalitet på varje lag. Så det är lite vilken väg man vill gå egentligen. Eller så har man kvar som man har idag med 16 lag. Men det är svårt, det är klart att det finns ju fördelar med båda, nackdelar med båda. De ligorna som har bantat ner dem till 12 lag till exempel, eller 10, de gör det ju dels för att höja kvaliteten på alla lagen och dels gör det mer kommersiellt, att det blir mer spännande varje match. Att det blir fler tajta, spännande matcher som supportrar eller sponsorer liksom vill följa eller vara på plats och följa.
Mm.
Medan om man utökar den, ja, då förmodligen så får fler talanger chansen att spela fotbollsmatcher. Det blir närmare speltid. Så det är en spännande take på vad man vill göra.
Ja, så det går ju att göra, som du säger, banta truppen också, för då blir det mer högintensivt också. Då får man känna på den här internationella snabbheten som det är ofta i utlandet då. Så att man tjänar ju på det också, att de spelarna som kommer upp i A-laget får känna på den här hastigheten som är på utomlands.
Mm.
Men det kommer hända med färre gånger.
Ja.
Om man skulle säga att man bantar den ganska rejält, skulle det kunna vara en lösning att öka antalet matcher mot varandra om man är uppe på 3 eller 4 matcher mot varandra?
Det är också någonting som är jäkligt intressant också.
Ja, ja, men exakt. Och ofta de som bantar ligorna, ta Danmark som exempel, Belgien också, de spelar ju sån här grundserie och så delar de upp det och spelar mästerskapsomgång och nedflyttningsomgång.
Mm.
Så det blir ju, de kommer ju upp i fler antal matcher än vad allsvenskan ska spelas idag. Men det är lite olika som att säga hur man vill göra det. Om man ska spela en rak serie med att möta varandra 3-4 gånger eller om man ska dela upp serien efter ett tag och sen spela en slags slutspel. Mm. Så det är lite hur man vill göra. Men det är en intressant take på just att diskutera liksom fördelar och nackdelar med båda sätten. För det...
Men det känns som att också återigen att det finns liksom inte ens en diskussion om det i Sverige. Att man väljer en väg. Mm. Det är ju där vi var inne på vart man ska börja. Vi kanske ska börja välja en riktning.
Mm,
just kring till exempel det också. Så här, ska vi gå den vägen att banta serien, köra högintensivt, göra att Sverige eller att allsvenskan blir mycket mer fartfyllt. Mm. Eller att man får mer spelare i A-lagsmiljö från unga ålder. Och det är lite där man vill börja. Sätt riktningen först och främst. Mm. Men det känns som att det inte ens finns på tapeten. Det är därför återigen med tron om framtiden.
Mm. Mm. Jag kan hålla med vad du säger. Att, alltså, just nu så är serien som den är. Men, att, men även om det skulle vara så man kommer fram till att det är den bästa, alltså, bästa möjlighet att ha 16 lag. Men, men bara man kommer fram till någonting. Att om man väljer sin väg. För just nu så är det jättestora diskussioner kring allt möjligt. Och hur man ska förbättra svensk fotboll. Men det känns ju bara som att man måste bara... Men sätta det lite på utredning, att man måste ha en arbetsgrupp som jobbar med det och välja en väg. Att nu är det så här och nu gör vi så här och så jobbar vi efter det. Medan nu så finns det så stort utrymme för diskussion och åsikter, uppfattningar och kanske lite den här känslan som du säger, att man känner sig uppgiven eller att man inte har något hopp. Men jag tror bara att vi måste bara välja väg, så hela Sverige som fotbollsland. Mm. Att vi måste välja en väg och gå på den.
Återigen där jag missade det där kring planytor också. Mm. Att man får spela på en så liten plan. Mm. För du hade en jättebra där John med de här, vad var det? När man stoppar in flugor i en burk. Eller vad,
ja,
vad
lopper.
Lopper.
De satte ett lock på en burk fullt med lopper. Innan man satte locket så hade de förmågan att kunna hoppa över burken. Men så fort du la på locket och lät den ligga där en längre tid, då ändrades deras beteende. De kan helt plötsligt inte hoppa över burken då, om du tar bort locket. Jag fattar vad du vill komma in på. Att man, ungdomsfotbollen tränar väldigt mycket på små ytor. Man blir van att agera på väldigt små ytor. Sen kommer man ut på den här stora planen och är helt vilsen. Antar jag att du menar.
Ja, precis.
Ja. Vad vill du komma till då?
Nej, men att William också sa det med junior, att han kunde inte slå långbollar, eller vad var det?
Nej, men det var när jag var lite junior och tränade med BP, så var det Bojan Georgi som sa det till junior, att han är hur bra som helst på små ytor, men han kan inte slå en crossboll.
Mm.
På skämtsamt så.
Det ska vi vara tydliga med.
Men och det liksom, när man nu långt senare så kan man ju förstå det, att många BP-lag, de tränar ju på så pass små ytor.
Mm.
Att de kanske aldrig liksom tvingas till att träna eller kunna träna på att slå crossbollar eller slå långa djupledsbollar.
Mm.
Och då blir det väldigt mycket kortpassningsspel och sådana saker. Det är som du sen beskrev med lopporna där, att man kanske inte har liksom det verktyget i sin verktygslåda. Mm. Om man bara tränar på små ytor, då får man inte med sig de här liksom långa bollarna. Så då går man miste om den i sin utbildning.
Mm.
Så det är ett väldigt talande sätt just om man pratar Stockholmsfotbollen.
Mm.
Att det finns planbrister helt enkelt. Man tränar på för små ytor.
Mm. Jag tänker det är mycket så här Sverige mot Danmark och Norge och det här. Skulle det vara intressant att få ihop nordiska mästerskapen igen för att få mer matcher och även sätta den nordiska fotbollen på fotbollsvärldens karta? Jag tänker typ så här, topp 3 i Norge, Danmark, Finland, Sverige. Alla de samlas i något form av slutspel.
Det är skitbra faktiskt.
Ja.
Där är också med den diskussionen att utöka eller sänka serien. Att så här, ja, men sätta in matcher mot andra nordiska lag istället och behåll 16-lagsserien då.
Mm.
Där är också ett sätt att få högintensiva matcher och fler matcher samtidigt. Så det där är ett jättebra koncept om man kan få till det, tycker jag.
Mm. Ja, men det är klart att det är intressant att diskutera. För det är så här, man kan komma på så många idéer och... Mm. Och så, det är ju för att alla vill ju väl och alla vill ju driva svensk fotboll framåt. Och det är det här som behövs, att alla, ja men alla kommer med idéer. Att man brainstormar, att, för det är klart ingen idé behöver vara dum. Utan det är, så det är helt enkelt bara bra att man kommer fram på, liksom, eller kommer fram till att man lyfter saker som skulle kunna utveckla svensk fotboll. Och sen så kan man kolla om det är genomförbart, om det går att genomföra och så vidare. Men alla idéer tror jag är välkomna, så som du ser ut idag. För vi behöver ju som vi pratat om genomgående, att liksom utöka kvaliteten på matchmiljön hos alla lagen där ute.
Hur tror du ur en spelares perspektiv, om man skulle få en sån här möjlighet att topp tre, de får vara med och tävla i det här? Och,
Det finns ju ändå nordiska mästerskapen i ungdomsserier. Borde inte det kunna finnas på A-lagsnivå?
Jo, det är ingen dum idé. Det är, alltså, det är verkligen inte. Det är i sådana fall bara att man måste bara ta hänsyn till och se till att det kan passa in i ett spelschema eller liksom att spelarna orkar med det. När ska man spela det? Och sådana saker. Men det är ju ingen dum idé, för vi har ju en väldigt lång försäsong i Sverige. Det har de i Norge också. I Danmark ser det lite annorlunda ut. Men det är klart att det tror jag nog hade varit inspirerande för många klubbar att liksom kunna tävla alltså mot grannarna. Verkligen. Det hade varit, men om det är genomförbart, det får man se då. Men det är klart att det har varit en intressant tanke, verkligen.
Och det som är intressant är också kring ungdomslagen som spelar skandinaviska mästerskapen är att de ofta gör det på internationell mark. De kör ju det nere i Spanien på vintern. Vilket gör att det finns bra gräsplaner att spela på. Där får man ytterligare en utbildning att få spela på bra gräsplaner. Även om du är ett konstgräslag så får du spela matcher på gräs också. Fler gräsmatcher.
Och våra lag kommer lite på alltså de här större lagens scener, alltså reklamskyltar för dem, och det är ett bra sätt att visa upp oss.
Ja, men verkligen. Ja, men det är klart att det är många som är förespråkare att man ska ändra och spela höstvår i Sverige också.
Det hade aldrig gått.
Alltså. Om det är genomförbart eller inte, det får man se. Men då kan det här kanske vara ett komplement alltså till just att få fler månader under året där man spelar tävlingsmatcher. Så kan det här vara en sak, en del i det. Så det är klart att det är kul att diskutera idéer och tankar just att hur man ska kunna utveckla det framåt. För att ta Danmark som exempel, de är ju i tävlingssäsong fler månader på året än vad vi är i Sverige. Så det är klart att vi i Sverige, jag tror Norge också, de pratar säkert också om det här att kunna få in tävlingsmatcher även under försäsongen blir det då. Även om vi har Svenska Cupen så kan det vara bra med ett komplement till att som du säger, topp tre i Sverige eller i alla ligorna i Norden får möta varandra på något vis, eller hur det ska gå till, ingen aning, men det är en intressant tanke.
Verkligen.
Och det kan man ju också göra en fördel kring att säga att Köpenhamn till exempel, eller Malmö, eller Bodö eller vad det nu är, de spelar kanske någon Europamatch där runt november, december, jag vet inte, att de kanske inte har möjlighet. Då kan man ju ta nästa lag i tabellplaceringen och skicka dit, och då får man ju ändå ett bra lag som kommer dit, och att det laget som kanske inte får de matcherna heller som är precis under också får spela de typen av matcherna också. Så att det inte bara är de bästa hela tiden också, trots att det är kanske det man vill då, men att de också får träna på det.
Vi kör en sista fråga här.
Ja.
Om du fick ändra på en valfri grej inom svensk fotboll här och nu, vad skulle du valt då?
Jag ska ändra på någonting.
Du får fria händer här.
Då hade jag nog velat se till att vi bygger fler anläggningar. Helt enkelt. Just för att möjliggöra att både att fler kan få chansen och spela fotboll, som är världens härligaste sport. Men också liksom öka chansen till spontanidrott. För nu vet jag inte exakt hur det ser ut idag, men jag kan tänka mig att alla planer i framförallt Stockholmsrådet är uppbokade till tänderna.
Det vet vi om. Ja. Vi vill ju spela på det, eller det går inte.
Det går bara inte att ta med sig en boll och gå ner på planen och liksom träna lite extra.
Det är katastrof.
Så utöka anläggningarna helt enkelt.
Då tänker vi bara simpla fotbollsplaner, eller tänker du något så här, en till vinnarhallen som ligger ut på Lidingö? Vad tänker du?
Nej, men optimalt skulle vara både och. Ja. Att man både kan möjliggöra att bygga såna här inomhushallar så att man kan träna på när det också är snö ute och frost. Men också rent bara egentligen vanliga, helt vanliga idrottsplatser, fotbollsplaner. Där ungdomar och barn kan få möjligheten att träna fler gånger, längre tid. Och som jag sa, spontan idrotta. För det tror jag hade gjort mycket.
Där har ju faktiskt Finland ett jäkla vapen. De har ju många fina inomhushallar med konstgräs. Och vi åkte ner och körde turneringar alltså i Finland för att det fanns inte samma möjlighet i Sverige.
Ja.
Bara en sån grej.
Nej, men exakt, och det gör ju mycket. Att om man skulle kunna få upp fler hallar, skulle man kunna säkerställa att fler föreningar och lag får fler träningstimmar på vintern, till exempel. Så det gör ju mycket om man summerar sen på ett år hur många träningstimmar det blir, så gör det mycket om man har möjlighet då att träna inomhus. Istället för att ställa in träningar när det blir frost och snö,
ja,
så gör det mycket i summan av antalet timmar då. Mm.
Jag har faktiskt en sista fråga.
Ja, kör.
En sista.
Nej, men just kring din utbildning där, sportsmanagement. Ja. Vad ger du för, om du ska försöka fiska in mig till att ta den utbildningen,
ja.
Ja, vad försöker du övertyga mig med då?
För att det är en, man förstår, man får en förståelse och kunskap kring hur svensk idrott organiserar sig, hur det är uppbyggt. Och man lär sig, ja, men, och just nu så läser vi kring organisationer, organisationsstruktur, organisationsteorier, ledarskap och sådana saker. Att man får en sån förståelse för hur man kan organisera och styra organisationer. I förlängningen då blir det ju, om man kollar idrotten, klubbar. Hur man ska kunna liksom optimera styrningen av en organisation för att, ja, men, i slutändan få framgång. Om det sen är ekonomiskt eller om det är att vinna fotbollsmatcher. Men att det flesta, mesta går ju hand i hand där. Så just att du får en förståelse och en kunskap just kring, ja, men, hur organisationer organiserar sig.
Hur attraktiv är arbetsmiljön efter att ha gått den utbildningen?
Oj, det är jag dålig koll på faktiskt. Mm. Men det är en ganska bred utbildning. Så man täcker nog in det mesta, hoppas jag.
Ska du börja plugga?
Ja, kanske.
Ja, spännande.
Nej, men du är ju fotbollsspelare nu, men ja, vad är drömmen med utbildningen?
Faktiskt så långt har jag inte tänkt egentligen. Men jag gör det för att det är intressant. Jag tycker att framförallt svensk fotboll är intressant. Mm. Med allt möjligt, med klubbar och intresseorganisationer och förbundet. Så det är klart att jag tror att jag är väldigt driven av svensk fotboll just.
Det hörs när du pratar.
Ja, men det är kul. Och sen såklart, jag är absolut ingen expert eller någonting. Jag får, liksom, min utbildning pågår ju och liksom, jag lär mig nya saker hela tiden och försöker utbilda mig också. Så jag menar, kunna i framtiden bidra med någonting till svensk fotboll hade varit väldigt roligt. Sen är vilken form eller vilken, ja, hur det skulle se ut, det vet jag inte. Men vara delaktig i alla fall på något sätt.
Det råder mig inget tvivel om att du kommer göra det. Vi kommer behöva fler som dig som pratar om det här. Bara en sån sak. Mm. Det öppnar intresse för många som sitter och lyssnar på det här. Och kanske börjar tänka efter. Så jag tror på dig.
Ja, men tack så mycket. Ja. Tack så jättemycket.
Och lycka till i fotbollskarriären också.
Ja, tack.
Inte bara efter karriären.
Nej, precis. Och kul att vara här. Tack för att komma.
Ja, jättekul att du var här. Ja. Kul att vi kunde göra två roliga avsnitt.
Mm. Verkligen. Mm.
Vi kommer inte ses på gymmet någon mer. Det var första ena gången jag kom där.
Med dig eller? Ja. Jag snackade med Nebes alldeles nyss.
Okay.
Ska jag försöka komma förbi där snart igen?
Ja. Ja. Det är klart att jag kanske kommer förbi.
Också.
Ja, det är för sig sant.
Exakt.
Ja, fan också.
Man ska alltid sträva på att bli bättre som person. Ja. Både fysiskt och medmänniska och pojkvän och allt för det. Mm,
verkligen.
Så jag kryper till korset.
Ja.
Det
är bra. Snyggt. Vi övertalar det.
Ja, det är bra.
Och med det avslutar vi det här avsnittet.
Ja, det gör vi.
Ha det bra.
Och tack,
bra.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.